Välkommen till Bibel och bön idag. Vi har kommit till, som du kanske minns, kapitel 24 i Apostlagärningarna. Paulus har tagits till fånga och är på väg, har förts till Caesarea för att ställas inför landshövding Felix. Och vi läser tillsammans i Apostlagärningarnas 24 kapitel. Följ gärna med i din bibel. Så läser jag i Nu-bibeln som du kanske har minst nu att jag läser i. Apostlagärningarna 24 och från vers 1. 5 dagar senare kom översteprästen Ananias tillsammans med några av de judiska ledarna och advokaten Tertullus till Caesarea för att anklaga Paulus inför landshövdingen. Och sedan Paulus förts in började Tertullus framföra sina anklagelser. Så här löd hans tal. Högt ärade Felix. Det är tack vare dig som vi sedan länge kan leva i fred och trygghet. Du har också sett till att vårt folk på alla sätt har fått det bättre. För detta är vi oändligt tacksamma. Jag vill inte ta mycket av din tid, men jag ber dig att vara vänlig och lyssna till mig medan jag i korthet lägger fram våra anklagelser. Vi har funnit att den här mannen sprider oro och elände bland judar överallt i världen. Han är en ledare för Nazarenas sekt och har till och med försökt vanhelga templet. Det var därför vi arresterade honom. Om du förhör honom kan du själv få bekräftat att våra anklagelser är sanna. De andra judarna instämde och förklarade att allt som sagts var riktigt. Sedan gjorde landshövdingen tecken till Paulus att det var hans tur att börja sitt tal. Jag vet att du har varit domare för det här folket i många år och det känns tryggt för mig när jag nu ska försvara mig. Du kan lätt kontrollera att det inte är mer än 12 dagar sedan jag kom till Jerusalem för att tillbe. Man har inte kunnat finna att jag vare sig i templet, i synagogan eller ute på gatorna skulle ha diskuterat eller ställt till oro bland folket. De kan inte heller lägga fram några som helst bevis för att jag skulle ha gjort det som de nu anklagar mig för. Men jag erkänner att jag följer vägen som de kallar för en sekt. Genom detta tjänar jag våra förfäders Gud. Och jag tror på att allt som lagen och som står skrivet hos profeterna. Allt som lagen säger och som står skrivet hos profeterna. Jag har samma hopp som dem. Jag har samma hopp som de här männen att en dag ska både de rättfärdiga och de orättfärdiga uppstå. Uppstå från de döda. Därför gör jag mitt bästa för att alltid ha ett rent samvete inför Gud och människor. Efter att ha varit borta i flera år återvände jag till Jerusalem med gåvor till de fattiga bland mitt folk och för att offra. Och det var där i templet som man fick syn på mig. Jag hade just avslutat reningsceremonin och det var ingen folkmassa runt omkring mig och ingen som helst oro. Men några judar från provinsen Asien var där och det är de som borde stå här inför dig om de nu har något att anklaga mig för. Eller låt dem som är här tala om vilket brott de fann mig skyldig till när jag stod inför det judiska rådet. Om det nu inte var det som jag ropade då jag stod inför dem. Jag står inför rätta här idag på grund av de dödas uppståndelse. Han skickade sedan Paulus tillbaka till fängelset och sa till officeren att behandla honom väl och låta Paulus vänner besöka honom och ge honom det han behövde. Några dagar senare kom Felix tillbaka i sällskap med sin hustru Drusilla som var judinna. Och han lät hämta Paulus för att höra honom berätta mer för dem om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus började tala om rättfärdigheten, om självförnekelse och om den kommande domen blev Felix rädd och sa, det räcker nu, nu kan du gå. När jag får mer tid ska jag skicka efter dig igen. Felix hoppades också att Paulus skulle muta honom och skickade efter honom gång på gång för att tala med honom. När 2 år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Eftersom Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus stanna kvar i fängelset. Paulus står inför rätta. Han får möjlighet att få få berätta om tron på Jesus, om uppståndelse från de döda, att han, det är det som han förkunnar. Han knyter an till att det står också de här männen för, om att de döda en gång ska uppstå. Men han talar om att han följer vägen som de där kallar för en sekt, men som innebär att han tjänar Gud, att han tror på lagen, att han tror på det som profeterna har skrivit, och att han sen får han fortsätta att undervisa och förkunna Kristus Jesus, står det, för Felix. Och Felix känner att det här blir för starkt och skickar bort honom. Men han kallar på honom igen, visserligen för att han kanske vill ha en muta, men också, tror jag, för att det här är någonting som kommer Felix nära, någonting som rör vid honom och som får tala in i hans liv. Vi vet inte vad som händer med Felix, men vi vet att Paulus förkunnade evangeliet för honom. Och jag tänkte på det, att i början av apostlärningen, eller i det 9:e kapitlet, när vi läser om Paulus omvändelse, så läser vi ju först om att Paulus är på väg till Damaskus för att liksom ta kristna till fånga, de som följer vägen, den här vägen som Paulus själv nu tillhör. Och så stoppas han ju. Han får ett sken lyser upp och han får höra en röst. Och så blir han blind. Och så kommer han in i staden. Och så talar ju Gud med Ananias. Och Ananias får uppdraget att gå till Paulus och liksom tala med honom och att ge honom synen tillbaka. Och Ananias är ju tveksam. För att han har hört talas om den här Saul då, som har sänts ut för att ta dem till fånga, och tvekar. Och då säger ju Gud till honom, så står det: gå, för jag har utsett honom till att vara mitt redskap. Han ska göra mitt namn känt för många olika folk och makthavare och för Israels folk. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Gud hade kallat Paulus att sprida evangeliet till olika folk, till judiska folket, till Israels folk, till makthavare, står det. Och de här olika delarna får ju Paulus vara med om. Han förkunnar ju evangeliet. Han gick alltid först till judarna när han kom till en stad, till synagogan, och talade med dem där. När det stängdes där, när de inte ville höra mer, så gick han vidare till hedningarna och förkunnade evangeliet. Och planterade församlingar på den ena platsen efter den andra. Så han nådde både judar och hedningar. Och han hade också en kallelse till att tala till makthavare. Läser vi i det som Ananias fick. Och läser vi i det när vi läser i apostlärningarna. För här får han tala till Festus. Landshövding Festus. Han får en möjlighet här. Att få förkunna evangeliet i ett sånt sammanhang. När Festus slutar, så står det att han lämnar över till Porcius. Felix var det som slutade. lämnar över till Porcius Festus. Den som tar över som landshövding efter Felix. För att han ville hålla sig väl med judarna, står det ju. Men då får han... möjlighet att tala med honom. Och sen kommer vi läsa vidare här nu i nästa kapitel om hur han får tala inför kung Agrippa. Och hur kung Agrippa får också beröras av evangeliet. Och Paulus vädjar till kejsaren. Han vädjar till att få ställas inför kejsaren. Och han kommer ju, vi kommer se i apostlärning hur han förs till Rom för att stå till svars. För inför kejsaren. Och det är ju det som slutet på apostlagärningarna handlar om. Och vi vet inte riktigt vem han stod till svars för. Det var ju inte så naturligtvis att kejsaren behandlade alla ärenden. Men han stod inför kejsarens domstol, läser vi. Och därför så vädjade han till kejsaren. Och därför kommer han föras till Rom. Och vi läser i ett av Paulus brev att han hade fått han hade hälsningar också för de som arbetar vid kejsarens hov. Så att han hade liksom fått finnas i de sammanhangen, han hade fått förkunna evangeliet också där. Så det är spännande att följa Paulus och se hur han får ta tillfällena, hur han får förkunna evangeliet och hur han får inte liksom backa tillbaka för att komma ur fängelset och liksom komma undan, utan han ser, här finns en möjlighet, här kan jag få förkunna, här kan jag få dela evangeliet. Att fängelset inte hindrade honom. Vi vet att han kommer sitta i fängelse och kommer att skriva mycket brev från de sammanhangen också. Jag tänkte stanna där. Jag blev uppmuntrad när jag blev påmind om det som fanns med när Paulus omvändelse. Om detta med att han hade fått den här kallelsen till hedningarna och till judarna. Men också hur han hade fått en kallelse till makthavarna. Och jag vill uppmuntra dig att du, Gud har gett dig en unik gåva. Han har gjort dig helt unik, skapad. Så att du har möjlighet att nå människor. Paulus hade en kallelse, men det har du med, det har jag med. Vi har människor i vår närhet. Vi har människor som vi är perfekt lämpade att tala till. Att få ge hoppet vidare till. Att få kunna uppståndelsen för. Och det kan, precis som för Felix, så kan det komma lite nära. Och så får de backa dem. Och så kanske vi får fortsätta vid ett annat tillfälle. Och ge lite till. Men att få så, att få dela med oss. Oavsett liksom hur sammanhangen ser ut. Om det är så att vi är inlåsta, billigt talat, vi inte kan besöka människor. Men vi kan ändå få ha kontakt med människor. Vi kan höra av oss till någon. Vi kan visa omsorg och få också då få ge evangeliet vidare. Så att jag vill uppmuntra dig att omständigheterna behöver inte betyda att vi inte har en möjlighet att göra det Gud kallar oss till. Paulus omständigheter var ofta svåra. Han var förföljd, han blev hindrad, hamnade i fängelse och på olika sätt så var det mycket motgångar. Men han såg de möjligheter som fanns i de här motgångarna att få ge evangeliet vidare. Och redan när han kallades så stod det ju det att och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namn. Redan där så fick Paulus den informationen att du kommer att få lida. Men du kommer också att få förkunna för makthavare och för judarna och för hedningarna. För många folk. Det vill jag skicka med oss, en uppmuntrad i en konstig tid. Att mitt i en sån här tid så finns det dörrar som kan öppnas. Så finns det människor som behöver höra evangeliet. Och du är viktig. Ännu viktigare kanske än vanligt. När vi inte kan samla människor. Utan där vi behöver möta människor. En och en. Och kanske ute. Eller kanske via telefon. Och på olika sätt. Då blir det är oerhört viktigt. Att vi som lärjungar i våra möten. Får ge evangeliet vidare. Som vi kan på det sättet med de gåvor som Gud har gett oss. Och att vi har en kallelse att dela det vidare. Det vill jag dela med mig av till dig idag. Vi ska be tillsammans nu. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du har kallat oss. Först och främst, Herre, till gemenskap med dig själv. Först och främst, Herre, till att få lära känna dig. Och att bli ditt barn, Herre, och få våra liv förvandlade och frälsta. Så att vi har vårt hem och vårt hopp hos dig. Att vi får vara trygga hos dig. Men att vi också har en kallelse, Herre, till att ge det vidare. Att få berätta, Herre, om uppståndelsen, Herre. Att det finns en uppståndelse från de döda. Att det finns någon som har segrat över döden. Och som har vunnit ett evigt liv åt oss, Herre. Tack Jesus Kristus för att du älskar oss så mycket. Att du älskar hela världen så mycket och varje människa vi möter så mycket. Så att du dog för oss, Herre. Och jag ber dig, Herre, att vi mitt i den här tiden ska få kunna ge det vidare. Ska få kunna dela med oss av det till människor vi möter på olika sätt. Antingen via telefon kanske, eller i, när vi är ute och rör oss. Men där dörrar öppnas, att vi har ett evangelium att ge. Att du har gett oss en kallelse att dela med oss av den gåva vi själva har fått ta emot alldeles gratis utan att förtjäna det. Att vi också får vara med och ge den vidare. Tack för församlingen, Herre. Tack, Herre, för nåden att få vara dina barn, Herre Jesus. Tack, Herre, för att du går med oss, Herre. När vi delar evangeliet så är vi inte själva, utan du har gett oss den helige Ande för att du går med oss, att du står med oss och att du ger oss de orden och de tankarna vi behöver i den stunden. För att kunna ge en hälsning som betyder någonting in i en människas liv. Tack Jesus. Amen. Gud välsigne dig. Vi ses.